enchanté.
Varmt välkomna ska ni vara till Toto 5. Nu duggar avsnitten tätt. Så står som spann i backen. Idag ska vi fokusera extra på Women's Super League som drar igång i helgen. Och det finns en anledning till det. Många svenskar går dit. Mm. Det är där de stora pengarna finns. Självklart också i stora klubbar ute i Europa som Bayern München och Juventus och Barcelona, Real Madrid och så vidare. Men i Premier League så håller det på att skapas någonting, eller hur Robin?
Ja, men pratar vi ligor med, om vi säger den breda spetsen, så är det egentligen bara den engelska ligan nu. Vi pratar om i stort sett ett- och tvålags race i de andra europeiska ligorna, och det är ju fortfarande som så här, det är ju kvalitet som gör att när vi väl kommer i Champions League-sammanhang så är det ju lag som är minst lika bra och bevisligen till och med bättre än även topplagen i England. Men den ligan dit man ska vända blickar ifall man vill följa, ja, men kontinuerliga, tuffa matcher där man vill eller kan och får uppleva matcher varje helg som kommer att betyda saker för både topp och botten, och där det är poäng som kan tappas även för de riktigt stora lagen, så är det VSL. Och som så här, med svenska intresset som görs gällande i de absolut största lagen också, där det direkt är faktiskt svenska spelare som på många sätt kommer vara utslagsgivande i de guldaspirerande lagen, så är det ju klart att har man eventuellt damallsvenskan som någon form av första liga, så är det väl bara att adoptera VSL som en andra liga direkt.
Petronella, en av de vanligaste frågorna jag brukar få från lyssnare är: vad tjänar en spelare i men till exempel Women's Super League? Och jag försökte göra liksom något slags grävjobb på det här. Men jag såg i alla fall BBC och deras analytiker hade kommit fram till att det finns en snittlön på ungefär 47 000 pund per år netto. Så runt
knappa miljonen i Oslo, 800 000.
Då pratar vi snittlön, och vi pratar ganska visserligen så här, ny artikel. Men där finns ju ett spann upp till de som tjänar väldigt, väldigt mycket mer, eller hur?
Ja, och jag menar det är ju fortfarande sånt som utvecklas också inom damfotbollen, att lönerna ska gå upp och att klubbar framförallt kan ha heltidsanställda spelare. Jag tror ju ifall vi tittar på, nu är inte jag helt liksom insatt i de klubbarna, men ifall vi tittar på sådana klubbar som exempelvis typ Reading, jag vet inte hur det ser ut med Leicester, ifall de har heltidsanställda, Bright borde väl ha de flesta i och för sig, men jag vet inte hur det är med liksom alla lag.
Men sen går det ju så snabbt
klubbarna
också, det ska ju sägas. Vi får ju rekord på rekord, vilket betyder också att vi får säkert liksom snittlön rekord på rekord också i Women's Super League. Jag vill hela tiden säga Premier League. Alltså det känns
Man vill ju. Det ska ju sägas, Barclays som har varit starkt förknippade med här fotbollen och Premier League under ett 20-tal år i stort sett. De är ju på väg in eller är en del av damsatsningen nu också. Så jag tror inte vi är superlångt ifrån att
jag tänker ett sånt lag som typ Liverpool. Jag vet inte hur bra insatt du är i det, Robin, men jag kan ju tänka mig att de var ju inte helt sinanställda förra året i ligan under, men nu när man även går upp i högsta ligan, har du någon koll på hur det kanske ser ut där då?
Tänker du spelare eller staben runt omkring?
Nej, men både och egentligen. Ja, spelare heltidsanställda?
Jo, det har de absolut varit. De har ju kunnat leva på, även om man verkligen kan argumentera för att Liverpool i det specifika fallet har varit en klubb som har eftersatt sin damverksamhet, som man ändå kunnat använda med så extremt små medel, som har ju kunnat hålla den damverksamheten alltså flytande ekonomiskt i alla fall, och avlönad på skäliga grunder. Men så satsningen har ju varit och pengarna har ju kommit dit, men det är väl hur mycket man har, det är snarare kanske tiden kontra pengarna som har varit problemet i det fallet, och mycket fokus man har lagt på de olika delarna. Så,
såg för övrigt att som vi pratade om lön och så vidare, och folk är intresserade att högsta lönerna från 2021 skulle ha varit Sam Kerr på ungefär 450 000 pund netto per år.
Ja, 5 miljoner om året.
Så 5 miljoner om året netto.
Ja.
Och att Carly Lloyd låg över det.
Oj.
På 5-6 miljoner netto per år.
Ja.
Så att bara sådär.
Då är det... Men då är det exklusive, vi snackar liksom sponsorgrejer.
Ja, det är ju klubbens typ lön.
Och jag tror det är bara klubbens lön.
Och jag tror alltså det är bonusar som ligger i det här, så det är svårt att hitta en exakt lön vad de tjänar utan att kolla på deras bankkonto. Men, ta till exempel Nadia Nadim, så är hon ju mega Nike-sponsrad och åker privatjet hit och dit och så vidare. Och jag menar, hon tjänar ju definitivt mer på Nike-kontraktet än vad hon gör via sin fotboll. De senaste åren i alla fall, när hon varit skadad och så vidare.
Yeah.
Så att, det.
Ja, och där kan du titta på de engelska landslagsstjärnorna efter EM-succén i somras. Det är ju inte, det är inte till klubben du kan gå och omförhandla ett kontrakt och skriva ett nytt femårskontrakt, pangboom. Men däremot så står ju, som du säger, Nike och de andra står ju på kö för att få sign ut de här tjejerna. Det är ju förebilder för allt och alla.
Och det där kan ju vara viktigt då för en damallsvensk spelare. Ta en stjärnspelare i damallsvenskan som Olivia Skog. Att se att hon kan tjäna 50-60 000 i månaden i Rosengård, ingen aning. Men ingen aning har jag.
Aning har vi.
Det ska gudarna veta. Men så har hon 20-30 000 från Adidas också. Ja. Som man tar på då månadsbasis, men någon slags årskontrakt. Så blir ju ändå det bra pengar, så att säga.
Det är klart så här, man lever ju gott, men det är ju ingenting som man kan leva på ifall vi jämför då på här sidan att så här, jag spelar fotboll på högsta nivån och sen är jag klar för resten av livet. Alltså på den nivån är det ju
väldigt
fortfarande
inte. Väldigt få där också som, kan liksom vara, som har den förmånen att kunna leva på det efter karriären. Det ska ju sägas också.
Ja, alltså det är ju långt kvar dit ifall man ens kommer komma dit i de summorna någon gång, men bara det, den utvecklingen som har skett nu och de pengarna, vi pratade förra avsnittet om Kira Walsh och den övergångssumman nu till Barcelona, alltså det händer ju väldigt mycket och det är mer pengar in och det satsas, så att
jag tror att det är viktigt att ha till exempel som så här damallsvenska klubbar som Hammarby sa för typ 2 år sedan, inte bara Hammarby, men att vi ska ha en trupp som är professionell. Alltså alla spelare lever på sin fotboll. Så kan någon plugga eller någon ha ett extrajobb eller någon tjäna pengar via Adidas eller andra samarbeten. Men att man hade som målsättning att det skulle vara en trupp som bara jobbar med fotboll. Man kunde ställa dem, då kan man också ställa dem kraven.
Exakt.
Att säga att du har en snittlön på 30 000 i månaden. Även om det kan tyckas låta lite, så är det liksom så jävla långt fram jämfört med hur det har varit. Och alla vi som sitter här hoppas på att det ska bli ännu bättre. Men du kan ju även i liksom herrallsvenskan gå tillbaka till 90-talet. Där man kände 7-8 tusen. Så jag menar, det är skett en utveckling där också. Den har ju varit mer marknadsmässig, så att säga. Medan damfotbollen nu är möjlig liksom att boosta och att dopa lite. Och jag hoppas att det fortsätter på den vägen. Men lite som Hammarby har gjort, liksom, att man kan dopa sin damverksamhet. Och där man inte går på liksom, vad omsätter vi här? Och se till så att det liksom är rimligt och man kan ta pengar från andra delar av verksamheten.
Ja, men jag tycker också, bara ifall man jämför själv som spelare, när man kom till, jag kommer ihåg när jag kom till Juventus och helt plötsligt
var... Vad tjänar du i Juventus?
Det kan jag kommer inte säga.
Jo,
det kan
jag.
Det är klart du kan.
Jag tjänade 37 000 när jag jobbade på Bright och sålde liksom kundundersökningar, och då pratade vi brutto.
Ja. Men jag där omkring.
Tjänar, vad sa du?
Där omkring.
Ja, men alltså brutto.
Vänta, jag måste tänka, för att de pratar ju årslöner och innan ska. Jag vet inte, men där omkring blev det, kan jag säga.
Du har råd att vara i Miami nu i alla fall. Det är alltid.
Ja, jag har råd. Nej, men det jag skulle säga i alla fall. Ja, jag kan säga att det är ingenting jag kommer leva på resten av livet. Så bra har jag det inte. Men det jag skulle säga var i alla fall att få komma till en miljö som är professionell, där det enda du behöver tänka på är att du ska gör, alltså förbereda dig så bra du kan på fotbollsplan. Alltså du har alla resurser runt omkring, träningar, du får behandlingar, det finns liksom coach för rehab, för styrka, för fys, det finns individuell träning, det finns den här tekniska när du kollar på klipp. Alltså att man har alla de resurserna och inte behöver tänka på någonting annat än att bara var så bra förberedd som möjligt. Alltså det är klart att det skapar förutsättningar för att du gör bättre prestationer på plan. Alltså herregud.
Så och det är dit vi måste komma även i damallsvenskan.
Exakt.
Det är dit
jag måste. Exakt. Ifall man då jämför med lag man har spelat i Sverige då exempelvis där många kommer, du vet, du tränar på eftermiddagen, folk kommer inspringande sen kvart innan träningen börjar direkt från jobb. Ja, men precis, men så här, med andan i halsen, du ska ut och prestera på planen och du ska hålla en hög nivå, ha jobbat hela dagen och sen ska du också hinna med mat och du ska, alltså du vet, det är klart som fan att det inte blir lika bra. Så kan vi komma dit att ha de förutsättningarna till spelare, så det, då kan det hända grejer, tror jag.
Ja, men det är viktigt. Och en plats på jorden dit vi har kommit till det helt professionella, det är ju sannoliken England. Och det var det vi skulle fokusera på det här avsnittet. Women's Super League heter ligan. Och jag undrar bara, Robin, har vi samma maktförhållanden som vi hade förra säsongen, eller har någonting hänt?
Ja, men det ska vi väl komma till, och vi ska försöka besvara det, eller åtminstone ge lite förutsättningar. Och nu kommer vi lite tillbaka till, inte kanske lika uppmappat som när vi gav förutsättningar inför mästerskapet i somras, men en jättesnabb, kort, enkel blick i backspegeln så kan vi konstatera att Chelsea blev till slut mästare förra säsongen. Det var ju på håret, men en poängs marginal ner till Arsenal på andra plats. Manchester City med sin otroliga vårsport som tog tredjeplatsen, som betyder Champions League-kval, som dock redan då är ett Champions League-kvalspelande som har fått ett abrupt slut med tanke på uttaget mot Real Madrid. Det var en Kira Walsh som vi var inne på förra veckan som nu har lämnat, och det är därmed ett Manchester City som står inför en ganska oviss säsong som kommer. Därefter så var det ju United, Tottenham, West Ham bakom, Brighton därefter, sen Reading, Aston Villa, Everton, Leicester och ett Birmingham till slut som åkte ur. Vi hade Sam Kerr som överlägsen skytteligadrottning med sina 20 mål. Miedema gjorde 14. Hon tog den här lite mer tillbakadragna anfallsrollen när framförallt Stina Blackstenius kom in under vinterfönstret, och sen även Bette Mead och Lauren Hemp på 11 respektive 10 målspelare som vi nog, om vi inte förälskade oss i tysken under mästerskapet, så tror jag att många förälskades i de här, framförallt Bette Mead hade ju ett helt otroligt EM i alla fall. Så spelare och lag, jag tror många känner igen, och sen då så har vi ju dessutom Birmingham ner, Liverpool upp. Så nu är det ju faktiskt bara Reading i Women's Super League som inte är Premier League backat, om vi säger, även då herrverksamheten vid sidan av. Och vi har ju alla de, om vi säger i alla fall, sex stora med båda Manchester-klubbarna, Liverpool och sen då City, eller vad säger jag, Tottenham, Arsenal och Chelsea i både dam och herr tabellerna för respektive här. Så det är en Women's Super League som går in med full jävla kraft och slagstyrka, och det har ju såklart också hänt en del i lagen.
Var ska vi börja någonstans, tycker ni?
Jag tänker att jag har gjort som så att jag har segmenterat det lite med toppen, och jag tänker att vi sen har ett ganska stort gäng lag som jagar där bakom. Och
ska vi börja botten då, eller?
Ja, men det kan vi absolut göra. Vilka
har vi där, alltså förväntansmässigt så att säga?
Ja, men förväntansmässigt så har vi ju då ett Leicester som tillsammans med Birmingham förra säsongen var klart sämst i den här serien. Och det var ju med nödnäppen man överlevde förra säsongen. Och nu ersätter då Liverpool Birmingham, och tittar vi kommer till Liverpool, men tittar man på vad de har gjort för förstärkningar.
De är inte i botten alltså.
Och vad ja, men det är i alla fall, om vi jämför vad Birmingham hade för ingångsvärde förra säsongen, som då var det laget Leicester konkurrerade med, så är ju Liverpool ett tuffare lag, absolut. Och det är inte på något sätt ett lag man ska se sig som bättre än bara för att man kommer med förutsättning att man var högre upp förra säsongen. Så jag tror det blir riktigt, riktigt slitigt för det här Yorkshire-gänget. Och sen därefter, med tanke på jag nämnde Reading, att de då inte har den här Premier League-stöttningen. Man kom förra, de ville åka Everton förra säsongen, men där tycker jag det handlar lite mer kanske om underprestation för de här två klubbarna, framförallt Everton. Och på pappret så har man nog en trupp som är sämre än alla de andra lagen. Så i min värld i alla fall så är det Reading och Leicester den här säsongen som gör.
Har de gjort någonting för att liksom förändra den maktbalansen, eller ser det ungefär likadant ut?
Det ser ungefär likadant ut. Nu, vi ska pensla detta med ganska breda penseldrag, och vi ska inte gå in på detaljstyrande, men det är ju inga namn som har gått varken in eller ut ur de här lagen som får en att tappa varken andan eller stanna upp fullständigt.
Om vi tar oss vidare från botten då, vad har vi där?
I min värld så är det i så fall ett knippe gäng med Brighton, Everton, Liverpool, Aston Villa och West Ham som är ett någon form av ganska...
Finns det något lag där som du känner kanske blandar sig i botten, och något lag som kan ha liksom så här, de har något extra för att ändå vara med i liksom det andra segmentet, toppskiktet?
Vi släpper in Petronellas expertis som är lite så, men jag känner i alla fall att Brighton har stått jävligt mycket still ganska länge. Jag tycker de gjorde väldigt mycket rätt.
Lever farligt.
Ja, och de har egentligen inte plockat in någonting återigen där som får än att darra på något sätt. De har ju tappat finska Emma Koivisto till Liverpool. Unga Maya Letizier, sydkustlag, Southampton, pappa Letizier, eller pappa Letizier. Det är ju inte det, Matt Letizier. Många tror att Matt Letizier. Nej, det är inte det. Men alltså, från ett sydkustlag heter Letizier. Man känner ju fan, det måste ju vara pappas gener. Men det är det inte. Men hon har ju gått till Manchester United, och man tappar också Ellie Brazil, en anfallare till Spurs. Så Brighton har gjort kanske lite, det har varit lite för mycket spelare out där för att de ska...
Av det här inledande snacket, Petronella, är det någonting som du känner du vill tillägga kring Brighton och Leicester och så vidare?
Nej, jag håller faktiskt med Robin att det har inte hänt så jättemycket just i de lagen, och det laget i så fall, så här, Everton är ett lag man hoppas på såklart, gjorde ju en jättestor satsning förra säsongen, har inte hänt jättemycket inför den här säsongen. Ja, men annars är det inte heller så att man ramlar av stolen att så här, oj herregud, vilka värvningar. Anna Anvegård har ju flyttat hem till Sverige exempelvis, det var ändå en spelare man trodde väldigt mycket på. Nu hade hon otur med hjärnskakningar och så, men det är ju ett lag man såklart hoppas mycket på. Jag tror också West Ham, även ifall man har förlorat lite spelare till bättre lag, så tror jag ändå att West Ham kan också vara där uppe i toppen och härja.
Nej, men som du är inne på med Everton, så har vi ju, nu blev det ju klart alldeles nyligen egentligen med Stenevik från Eskilstuna som eventuellt kanske räddar den svenska elitlicensen för Eskilstuna ställde, får vi säga. Och sen Katrine Veje från Rosengård har också kommit till Everton. Men där var det ju snarare en trupp som redan förra säsongen hade så mycket mer än den här bottenplaceringen som det blev. Så det är ju där handlar det ju snarare om att den här danske Brian Sørensen ska få ihop laget och få det att funka. Så är de ett lag för ett par placeringar högre upp. Så jag tror i alla fall att Leicester och Reading är lagen som gör upp om det. Reading är där bakom, och sen så kommer Everton tillsammans med de här Aston Villa och West Ham och Liverpool vara lag som där det egentligen, du kan nog slänga ner alla i en tombola och så ser vi vem som kommer ut med bäst form och därmed bäst prestation. För West Ham, som du är inne på också Petronella, de har ju framförallt tränarbänken Paul Konchesky. Gamla legend vänsterbacken som kanske spelade, den gjorde mitt Liverpool-liv till det tyngsta någonsin under Roy Hodgson när han spelade vänsterback och var otroligt usel. Men han verkar ju faktiskt vara en av de här forna härspelarna som är beredd på att ta ett ganska seriöst omtag om sin tränarkarriär på damsidan, vilket är jävligt skoj. Och sen har de ju också plockat in Vivien Azeyi från Bayern München till West Ham, och det ryktas väl också om Hayashi faktiskt, as we speak när vi spelar in detta, vi får se om något hinner hända, men från AIK till West Ham, så då, de försöker ju ändå göra en del, Petro, här i West Ham också, du var inne på att de...
Ja, Men för de har ju tappat, vi tittar bara så här, Adriana Leon har man ju tappat till Manchester United, en väldigt bra spelare, offensiv, som vi har sett i Kanada tidigare. Gjorde ju faktiskt 2 mål nu mot Australien också när de vann med 2-1 Kanada. Men som man har ju tappat, och sen även Gilly Flaherty.
Det kommer vi till när vi pratar Liverpool.
Ja, jo, men bara att de har tappat ändå några så här viktiga spelare i West Ham. Sen som sagt, som du säger, de har några på väg in, men de har även förlorat några, ändå skulle jag säga, viktiga pelare i deras lag som har varit viktiga under förra säsongen. Men jag tror ändå att West Ham, det är liksom ett starkt lag. De ligger lite där i mitten och härjar, men var ju inte helt, tror jag, långt ifrån ändå Tottenham förra säsongen, väl?
Nej, nej, det var de absolut. Det var väl en poäng till slut. Det var bara en poäng. Ja. Nej, 5 poäng var det. Det var de och Brighton du skilde en poäng mellan. De hade 5 poäng upp till Tottenham. Men West Ham är ju precis som på här sidan igen. Med, alltså, gör man rätt saker, alltså med att vara en så stark klubb med det fästet i östra London, gör man rätt saker, så finns ju alla möjligheter att ta så extremt snabba steg. Så jag tror, gör West Ham lite saker rätt, så kommer de på utan problem kunna hänga med i den här toppen. Jag tycker också att det ska bli ganska kul att följa. Vi har Hal Hussein från Arsenal som de plockade, 17-åring. Hon var på lån i Arsenal, eller i West Ham från Arsenal under våren, och gjorde väl 7 framträdanden, men är helt klar för Arsenal nu, eller för West Ham nu från Arsenal, förlåt. Och där pratar vi en av de kanske mest spännande unga spelarna i den här ligan också. Så West Ham känns som de gör mycket rätt i alla fall. Och med Azaï till exempel där från Bayern München, så har man också, alltså det är en spelare som har gjort, det har varit målgaranti i både franska ligan framförallt, men även gedigen målskytt för Bayern München senaste tiden också.
Ja, grym. Så,
ja, det är en jättevärmning för West Ham.
Finns det något lag som inte är klart av de här vi har nämnt som borde värva innan det drar igång?
Det är ju, när vi sitter här nu, så är det ju timmar tills det stänger. Vi kan ju ta över till ett Liverpool som jag kanske hade.
Var har du dem?
Jag har dem någonstans. Alltså, får de träff så är de uppe på över halvan.
Varför är de liksom där från att ha varit nykomlingar?
Jag tycker att försäsongen visar lite. Man har slagit både West Ham och Aston Villa, som är lag som man antagligen på förhand tänker att det är de man ska tampas med om platserna 6, 7, 8 ungefär. Man kryssar faktiskt även mot Manchester City här för någon vecka sedan, och där finns ju en otroligt fin stumme i laget. Nu skrev man nytt kontrakt med Missy Bo Cairns, har i alla fall det roligaste och trevligaste namnet i den här ligan, känner jag. Och även nytt kontrakt med Leon Kiernan, som vann skytteligan i Championship förra säsongen. Så man har ju byggt vidare på mycket där. Man vill verkligen bli en local club. Alltså man har ett par spelare som gått den långa vägen genom ungdomsakademier och upp, och nu, och man bygger på både Missy Bo Cairns och Taylor Hinds som finns i laget. Det är ju spelare som är viktiga delar av ett engelskt U23-landslag, kommer antagligen stå och knacka på den stora landslagsdörren snart. Och sen då med Koivisto in, Jill Flaherty som vi nämnde där, Shanice van der Sanden som kommer in. Som
det är ju en jättevärmning.
Ja, och det var ju ett diskussionsämne redan i somras när hon petades ur den där holländska landslagstruppen. Och då, jag har för mig att vi nämnde i somras i alla fall just att hon hade varit en sväng tidigare till Liverpool, men kommer då tillbaka nu, och får hon träff med lite revanschlysta, så är det ju en spelare med höjd i förhållande till kanske ett normalt för detta Championship.
Får en i fysisk form och sådär, så kommer hon
vara jättebra. Jag tror för hennes del också, hon har ju inte fått spela så mycket senaste egentligen åren, var ju i Lyon, sen gick hon till Wolfsburg, har inte fått spela alls mycket där, och sen nu tar klivet till Liverpool. Jag tror också att så här, för hennes del, att få hamna i ett lag där hon får mycket speltid, får ta lite ansvar och förhoppningsvis kan komma tillbaka lite till den formen som
men inte hon spelar
ihåg.
Som alltså, trivs och var stjärna och vill vara stjärna.
Jo, herregud. Jo. Hon ska ju vara det också. Alltså det bara strålar ju. Hon har ju den auran kring sig. Hon är ju skitcool.
Ja, och båda får vara.
Alltså, jag,
att både att få vara stjärna, men också jag tror just den här revanschlystan från petningen i somras. Vi diskuterade då att hon var ute på sociala medier snabbt med att en öppen besvikelse, som jag tycker att kan du omsätta den på rätt sätt, så kan ju det vara något att verkligen ta med sig hit. Och nu har ju inte varit med i kvaltrupperna här heller, men vi pratade i förra avsnittet om ett Holland som inte har övertygat heller, och som med nöd och näppe tog sig till det där VM-slutspelet nästa sommar. Och hon lär väl ha markerat i kalendern när den där truppen ska tas ut, så det är klart att hon ändå vill ge den sista chans och bevisa vad hon kan gå för. Och sen så i Liverpools också, om vi pratar eventuella potter av positiva eller negativa aspekter, så finns ju också fördelen av att ha Matt Beard med som tränare här, som nu tog tillbaka
Berätta.
Laget. Nej, men han var ju med redan, om vi pratar, vad är det, 12, 13, 14, de här säsongerna där Liverpool faktiskt var bäst i hela England. Han har gått vid sidan av Emma Hayes och jobbat med henne i Chelsea till exempel. Han hade West Ham också, tog dem till en FA Cup-final 2019. Han har nu liksom hittat hem, slagit rot till sitt Liverpool som man nu ska ta tillbaka och göra till den här stora maktfaktorn i engelsk fotboll igen. Så där, det kommer vara en jätteviktig del i det här Liverpool-bygget. Så med lite träff då.
Ja, men och jag såg också Gilly Fertie gick ut och sa det också nu, med tanke på att hon gick till Liverpool, för hon hade ju han som tränare i West Ham, och att hon också sa det, att det är den tränaren som har fått ut absolut mest av mig som spelare, och att det var en av anledningarna till att hon också nu gick till Liverpool. Så att det är ju en tränare som verkar vara väldigt, väldigt bra och väldigt uppskattad.
MVP i Liverpool, vem tror vi det blir?
Och jag tror det blir lag som initialt måste någonstans sätta tonen för vad det ska bli för en säsong, så handlar det om målskyttet, och där hade vi Leanne Kiernan förra säsongen som vann.
Ja, du har också tagit henne.
Hon vann skytteligan i Championship förra säsongen, eller hon var Liverpools bästa med sina 13 mål. Det var Abby Harrison i Bristol som gjorde flest av alla, men hon tillsammans med Katie Stengel, som kom in efter halva säsongen bara, men gjorde ändå 8 mål. Det är ett anfallspar som Liverpool behöver, liksom up and running och bara flygande direkt. Och sen handlar mycket om Missy Bo-Kearns och hennes känsliga fot där bakom, för att hitta både bollar i djupled och från fasta situationer. Så det, men Leanne Kiernan, att hon flyger direkt.
Ja, och vi ska ju säga det också, det är ju 13 mål på 8 matcher. Alltså hon var ju skadad väldigt stor del av säsongen också, fram och tillbaka. Så att det är ju också en spelare som de tror väldigt mycket på. En ung spelare, bara 23 år gammal. Så att kan hon få vara skadefri och få en hel försäsong nu, så tror jag verkligen det kan bli ett utropstecken också för Liverpool.
Ja, ska vi ta oss till toppen då? Vilka lag har vi där? Och vad tror vi?
Ja, men vi bara springer förbi, för att ingen ska bli jävligt frustrerad och upprörd och känna sig trampad på några tår. Så har vi har ett Aston Villa som vi bara måste sätta till handlingarna. Och de har ju faktiskt, dels så hängde
Up the Villa
och Anita Asante hängde upp skorna i den berömda björken efter en lång och fantastisk karriär här. Men sen har de ju plockat in Simon McGill från Everton, men som vi alla följde i somras också blev skadad under första omgången av EM-slutspel där. Men sen har man ju också tagit in Rachel Daly, som alla nu nog känner mest som den engelska vänsterbacken och som dansade Texas dansor för att fira alla framgångar England hade i somras, med tanke på att hon var i Houston. Men hon är ju faktiskt tänkt som anfallare i detta Aston Villa, vilket är ganska spännande. Hon är ju en klart mycket mer offensiv spelare som då har omskolats av Sarina Wiegman i landslagssammanhang. Så har man bara lärt känna Rachel Daly som vänsterback, och så sätter man sig ner och kollar lite VSL kommande veckor, då kanske man förundras över att hon springer upp eller springer runt lite längre fram i banan. Men Aston Villa har ändå det finns ett gediget bygge där, okay. Och de ska absolut hålla sig ovanför, om så här, botten, men ganska fast förankrade i mitten, känns som.
Men låt oss då ta oss till toppen.
Ja, och där är det väl framförallt, jag skulle säga att Spurs håller sig ett steg lite bakom.
De har hamnat i ett eget segment.
Ja, men
fjärde segmentet,
ja,
mittemellan.
Ja, men de är faktiskt det.
Jag tror typ Tottenham, kanske West Ham, Liverpool skulle också kunna vara där. Alltså jag tror att det är lite det där omkring lilla... de kommer ligga.
Ja, det är min lilla spaning. Segmentet. Det, alltså, det man i herrfotbollen skulle säga, liksom, de som slåss om Europa.
Ja.
Alltså plats 7, 6, 5 lite grann.
Ja, och här blir det väl då typ 4-5-6 istället. Exakt, men absolut. Och, nej men Tottenham, alltså, det är så här så jävla gediget homogent bygge, men det saknas fullständigt X-factor. Alltså där är ingen glans. Man plockar så här, superfin värvning. Man plockar in Drew Spence från Chelsea, men vad är det du får? Jo, du får liksom rutin och kvalitet. Du får, eller så här, du vet vad du får.
Alltså en jävla ångvält skulle jag säga också.
Ja, men precis. Men du får ju liksom, du får inte elegans, du får inte något nyskapande, du får inte något det är inte något fullständigt riktningsförändrande som kommer in här, utan Spurs, de kommer att vara svårslagna och göra jobbet, men svårt att se höjden i det här Tottenham.
Nej, jag håller med. Och sen även så här, Amy Turner från Orlando Pride, också 31 år gammal back, alltså också så här solid, inget som sticker ut direkt, så att det är ju mer sådana spelare, känns det som. Och där har man ju sen tidigare Sadorski, som också är en mer rutinerad, lite äldre, kraftfull spelare. Så den här liksom tekniska briljansen, individuella teknik som sticker ut, det tycker inte jag att man har i Tottenham på samma sätt.
Nej, och sen vi nämnde ju Ellie Brazil som man har hämtat från Brighton som de tappade, och sen Celine Bisset Ildushøj som också lyssnarna känner igen från i somras som det norska stjärnskottet där i den truppen. Hon kom väl bara in, hon kom väl in bland annat mot England när man låg under med, det var väl typ 7-0 när hon kom in, och så satte hon i alla fall någon armbåg och visa lite jävlar anamma, det kan jag absolut uppskatta, men, ja, men det är lite så här, det är de kanske sätter att det ska vara tillräckligt starka målskyttare och anfallare för ett lag som vill utmana precis bakom. Det känner jag väl inte att de har just nu i alla fall. Sen är detta spelare som med rätt träning, rätt vägledning och när de prickar rätt mycket väl kan ta de stegen, men svårt att se Tottenham hålla för någon absolut toppstrid redan nu i alla fall.
Men då liksom finalmente lite grann, så kommer vi till trion i toppen, va?
Ja, om vi buntar ihop båda Manchester-lagen till ett i alla fall, så har vi väl en trio. Och där tror jag också att mycket hade vi suttit här för en vecka sedan, om jag i alla fall går till mig själv, då hade jag varit mycket tydligare med att Manchester City var trean som jagade bakom London-duon. Men med tanke på Kira Walsh out, med tanke på att det är en ganska stor ombyggnation, så tror jag ju att Manchester United med alla de här EM-profilerna också som var helt otroliga i somras har otroligt jävla mycket boost att bygga på.
Men ska vi börja i City då? Alltså att de säljer en av de bästa spelarna, att de inte går till Champions League. Alltså det måste ju ändå betyda extremt mycket.
Ja, och där kan jag ju utan att dra jämförelser helt i övrigt, så om man tittar på hur Liverpool hanterade sin damverksamhet för dryga 10 år sedan, så kan jag tänka mig, om du är en inbiten supporter som enbart egentligen följer damsektionen i den ljusblå delen av Manchester.
Finns de?
Ja, den finns ju knappt på här sidan, så är det lite ett bekymmer generellt där borta, men... Men då kan jag ju tänka att man sitter och svär lite över att okej, vi var verkligen, ja, det kändes som att man var ett steg ifrån att på allvar utmana de här två giganterna i toppen. Och istället när vi vaknar upp 3-4 månader senare så är hela vårt mittfält försvunnet, och dessutom då med en Ellen White som, det har vi väl inte adresserat sedan vi hyllade henne och tackade henne för en otrolig karriär, men det är ju tyvärr också på grund av sjukdom som hon har behövt ta det här beslutet att lägga ner karriären. Men att då ha Ellen White, även Jill Scott, nu var hon visserligen utlånad förra säsongen, men sen då Lucy Bronze på det, och så då Weir Stanway och Kira Walsh som lämnar, och då kan du komma hur mycket dragande som du vill med att Ohabi och Laia Alexandri till exempel har kommit in. Det är inte spelare som räcker för att ersätta alla de här.
Nej, alltså vi ska ju ändå säga det är faktiskt Ellen White, Bronze, Walsh, Stanway och Weir. Det är ju startspelare.
Det är fyra spelare som startade i Europas bästa landslag hela sommaren bland annat, och så då Caroline Weir på det också.
Så det är ju alltså hälften av startelvan som försvinner, och det är inte bara så här hälften av startelvan, utan det är också riktigt bra spelare som försvinner från det här laget. Och jag vet att efter förra säsongen och sen nu innan allt det här brakade loss och spelare försvann, men då gick ju också Gareth Taylor ut och sa det att vi ska vinna, vi måste vinna ligan nästa säsong. Och sen åker man ut nu mot Real Madrid i Champions League, och absolut så här, City är ett väldigt spännande lag, men att förlora de här spelarna, jag tror att det kommer ha en stor påverkan, även ifall man har då värvat spanska ytterbackar. Nej, men värvat spanska ytterbackar, du sa det, Robin, Alexandri, Wabi från Barça, Alexandri från Atletico Madrid, men spelare som spelar mestadels i det spanska landslaget. Sen har man även en Diana Castellanos från Venezuela, men Atletico Madrid nu senast, men unga, alltså mycket unga spelare, även Mary Fowler, australiensisk spelare, 19 år gammal bara, från Montpellier, men som sägs är liksom en av de största talangerna just nu, väldigt mogen för sin
ålder. Vad heter hon,
sa du? Sjukt. Mary Fowler.
Mary Fowler från USA.
Ja, men Montpellier nu senast. Men det är en spelare som, ifall det är någon man ska hålla koll på, så tror jag att det är ett namn som man verkligen ska hålla koll på. Sjukt, sjukt spännande. Ung, men
det är
väldigt,
ingen
väldigt,
Cooney Cross.
Alltså. Nej, det är det ju inte. Nej, men
sa jag rätt nu? Jag blandar ihop.
Nej, men det stämmer. Men alltså, ifall vi kollar liksom, de spelarna som har försvunnit, absolut Stanway, Weir kanske lite yngre, Walsh också, men de har värvat in mer, ja, men kring liksom 21, 22, 19 år gamla unga talanger, skulle jag säga. Så att ett litet ombygge, spännande spelare, men kommer de klara av det? Det är frågan. Alltså.
Ja, men och det känns framförallt som ett så märkligt läge att göra ombygget, för det känns verkligen som att man är på rätt håll, man närmar sig och man är kanske bara snarare en, två spelare in ifrån att på allvar utmana i den där absoluta toppen, och istället så väljer man då det här känns mer som vägen du går när du känner att okej, alla andra springer ifrån oss för mycket, vi måste göra något helt nytt, vi måste uppfinna hjulet. Det hade inte ett Manchester City behövt sen. Med det sagt så är det ju en Ellie Rubrock, det är en Alex Greenwood, offensivt så lär vi få se Hemp, Kadja Shaw och Chloe Kerr, alltså det är jättemycket fantastiska spelare, det är ett bra lag.
Men du tänkte från det laget så skulle man värva etablerat stort liksom.
Behållt den stora kärna som man istället...
Men hur kommer det sig att de kan möta liksom ett så pass bra lag och bli utslagna i ett kval? Alltså borde inte de vara... är det svagt av UEFA liksom att ha hamnat där? Eller, det är ett tight match. Hur kan de kvala mot dem? Liksom?
Det är ju den här jävla, jag har gått ut med den här mästa, och där lär man väl tvista i all oändlighet, vill vi ha de här olika mästarvägarna där någon slovensk mästare möter någon ukrainsk mästare.
Jo, men det har ju landat bra på här. Alltså så här, landa helt okej på här i alla fall. Men på dam liksom, ska du inte ha sitter, ska de möta dem? Real Madrid? Det blir fel.
Ja, och problemet är ju att fallhöjden är, det finns ju Champions League och sen finns det inget. Har du på exakt. Här sidan ett Manchester United,
eller
som
finns det något nu?
Nej. Och har du ett Manchester United som missar ett Champions League på här, då går de antagligen in i Europa League, och så får du gå för att försöka vinna det i alla fall.
De måste ju fixa Europa
League. Vad är det sen? Conference, och sen är det, alltså det finns så mycket olika ligor.
Sen spelar vi något bakpå med trädgård och allt det.
Och så vidare.
Ja.
Nej, men alltså, helt bedrövligt. Alltså, nu när damfotbollen är på så stark frammarsch, senaste 2 åren, 1 åren, 3 åren, kanske inte spelar så jävla stor roll, men framåt måste vi ha en liksom Europa League.
Absolut.
Eller? Ja, jag håller med. Jag håller med. För det är så tråkigt nu, så här, då är vi ute ur Champions League. Vad händer nu då?
Vill ha ett Häcken i den situationen snart också. Det lär inte
som
ta...
har resurser och satsar och borde vara ute i Europa liksom.
Exakt, och vi är nog inte många år ifrån att även vår mästare i landet kommer ha det tufft att ta sig in till Champions.
Hur ser det ut för Rosengård?
De kvalar mot Brann. Så
hur går det?
Det var ju nästan tuffast möjliga faktiskt ur den där, om man säger, Champions-routen in. Men de ska klara det i alla fall.
Ja.
Okej, men det här var sitt City, United, var är vi?
Ja, men United får vi väl ta också, som jag tror kan bli då faktiskt en ganska rejäl utmanare till City precis bakom Arsenal och Chelsea. De har ju plockat in bland annat Nikita Paris från Arsenal. Var ju med i både EM-truppen för England senast, gjorde mål för England nu under kvalspelet här i veckan som var. Vi var inne på den här Maya Letizier som har kommit in från Brighton, och sen så har man ju där också, om vi pratar spelare från det här engelska mästarlaget i somras, så Mary Earps i målet, och sen både då Ella Thun och Alessia Russo som sänkte framförallt in den där klacken mellan benen på stackars Hedvig Lindahl.
Svinsnyggt.
Ja, men det var det, och det här är ju, det är ju två spelare som också är i en ålder där det känns som att man tar steg för steg.
Exakt,
varenda vecka.
Exakt, även i år. Liksom.
Ja, och Alessia Russo måste ju också se att hennes både klubblags- och landslagskarriär öppnas upp på ett sätt med tanke på Ellen Whites passion. Det var ju det som var jävligt häftigt med. Alltså man kan ju argumentera för att Alessia Russo kanske var bättre än Ellen White långa stunder under det föregående mästerskapet, men Sarina Wiegman var ju så trygg och stolt och valde sin elva vecka in, eller match in, match ut hela tiden. Och så fick Alessia Russo komma in nu. Går hon inför en säsong där förväntningarna på henne i ligaspelet är stort, men också att hon ska axla den manteln i det engelska landslaget som den uttalade nummer nian. Men känslan efter att ha sett både Ella Thun och Alessia Russo både förra säsongen och under sommarens EM är ju att det är två spelare som kommer trivas med det trycket på sina axlar, och då kan Manchester United nu bli riktigt, riktigt bra.
Men sen så tycker jag vi ska lägga till ändå Lucia Garcia från Athletic Bilbao, en spansk typ ytterforward som är, det blev ju ändå ett väldigt så här utropstecken när United värvade henne. Adriana Leon nämnde vi lite tidigare på tal om West Ham, kanadensisk också forward som är väldigt, väldigt bra. Sen har de ju förstärkt i backlinjen också, som jag tror är väldigt viktigt för dem, för vi pratade lite om det förra säsongen att United hade mycket problem med just backlinjen och framförallt mittbackslåset, där man nu har tagit in Assito Tonkara från Atletico Madrid, en fransk mittback som spelar i A-landslaget liksom. Så att där är ju förstärkning, så att jag tror jag också så här, när man tittar på värvningar, spelare man har tagit in och de spelarna man har, och som du säger Robin, Thun och Russo och Mary Earps i målet, alltså bara att ha henne i målet och sen den förstärkningen man har gjort ute på plan, så tror jag United, ja, de kan bli farliga år.
Går för tittar.
Ja, det ser vi kul att se dem. Det ser vi kul att
det är också. Ja. Det är alltså, det är 22 matcher i den här jävla ligan. Det är
jag
så kom, lite.
Jag kommer ifrån, jag kommer ifrån liksom att City gick om lite grann och att det var de man trodde lite extra på. Så, så ser man den här sommaren och allting som har hänt, så är det, så känner jag ju mer för United när säsongen drar igång på lördag.
Ja, alltså just nu är det, jag tror de andas friskare luft i alla fall i den röda delen av Manchester. Sen finns det en grundkvalitet i City som är hög. Vi ska liksom
men,
inte prata ner för mycket.
Men det ska stå mellan Arsenal och Chelsea även i år.
Det ska det göra.
Ja.
Och det är, i min värld i alla fall, så är det Chelseas titel att förlora den här säsongen också. Och jag tycker, jag var inne på Matt Beard för Liverpools del, men i Emma Hayes har ju Chelsea den överlägset bästa tränaren. Jonas Edevall och all svensk journalistik får ursäkta i sammanhanget. Man har dessutom den bästa spelaren i Sam Kerr, och man har den genomgående starkaste truppen. Och lägger man ihop...
Dessutom nu med Rytting Kaneryd som joker.
Ja, som jag tror kommer spela mindre än vad jag tror att de flesta svenska supportrar tror att hon kommer göra.
Jag tror också det.
Ja, vi får väl se.
Jag tror hon kommer få det tufft.
Ja, men
vem konkurrerar de med? Sorry, nu liksom avbröt jag dig i liksom den här guidningen till Chelsea, men jag vill ha det direkt.
Nej, men det är alltså för du har som sagt Sam Kerr, de spelar med en ganska tydlig spjutspets ofta, såklart när du har en spelare som Sam Kerr, men på det då med en Pernille Harder, med en Guru Reiten, med vad har vi med där för spel, vi har hur många som helst
egentligen. Guru Reiten och Pernille Harder på Rytting Kaneryd har ju fan ingenting på henne.
Nej, men även typ Cuthbert har ju spelat både wing och lite mer centralt in i banan.
Bettany England ska ta hela sina minuter.
Jävla dussin spelare allihopa. Så det är klart att Rytting Kaneryd spelar. Lyssna på dig själv.
Čankovic kan man ju spela som en nummer 10. Ja, och då ska du putta ut någon annan på kanten.
Ja, men Kanerik ska ju komma från höger. Ja, ja, eller vänster. Ja, ja, ja. Och bara bryta in och göra mål.
Vi får se. Vi får se.
Ja, ja, ja. Men har vi, Čankovic in?
Čankovic in, absolut.
Čankovic in.
Och, är det de två stora nyförvärven? Čankovic, Rytting, Kanerik?
Nej, är du svensk och följer damallsvenskan så är det absolut de två stora. Men man har ju även tagit in Eve Perisé från Bordeaux och Khadija Buchanan från Lyon. Vilket på det internationella pappret slår
väg tyngre.
Ja, det gör faktiskt det. Och sen så har man ju tappat John Andersson som vi såklart håller full koll på vad hon sysslar med här hemma. Och Ji Soo-yoon som vänder hemåt också. Så det är ju ändå ett Chelsea som från liksom position of strength har på pappret blivit ännu bättre.
Ah, okay.
Och jag har svårt att se, dessutom då återigen med reservation för var vi är på transferfönstret, så finns ju också rykten om Grace Georo på väg in, och sätter man ner den foten och trycker dit den världsrekordsumman på henne, då är det Chelsea som visar
att... Då är
det
bara tack och godnatt.
Ja.
Nej, jag tycker det är intressant just värmningen av Buchanan också, för att som vi såg mycket i slutet av förra säsongen så spelade ju Chelsea med en trebackslinje. Nu var ju Eriksson lite skadad och så, men att ha Bright, Buchanan och Eriksson i en trebackslinje, alltså det måste ju vara den bästa backlinjen i hela ligan.
Där man läste Petra Thorén i Aftonbladet tyckte ju att Magdalena Eriksson var ett problem.
I
svenska landslaget.
Ja. Jag tycker i landslaget håller jag med. Jag tycker att hon har varit ganska svag under... Nej, men jag tycker att hon gjorde inte det bästa mästerskapet och kanske inte den bästa matchen senaste heller. Men i Chelsea så gör hon väldigt bra. Ja, men i Chelsea så är hon är lagkapten, väldigt uppskattad och har spelar med stort självförtroende, tycker jag, gör väldigt bra prestationer. Så att ha de tre där tror jag kommer bli väldigt väldigt bra för Chelseas del.
Mm. Okej, Arsenal då.
Nej, och där så har vi ju en Jonas Edevall som gjorde kanske sin stora värvning egentligen först när han plockade Stina Blackstenius där under vintern och fick in henne, vilket först kanske störde lite ordningen, och det var plötsligt man var tvungen att uppfinna när man
skulle hitta... Trodde ju att Miedema skulle gå till Barcelona.
Ja,
det var massa
och det var ju absolut det kanske mest rimliga när man bara satt och la ett anfallspussel på den europeiska kartan, men när hon nu också så tydligt har varit väldigt accepterande inför och kanske till och med drivande i att få spela i den här rollen som är en nummer 10-spelare, och man då nu dessutom har plockat in Line Hurtig i vad som ser ut att bli en 4-2-3-1 med Miedema bakom Blackstenius och Betmid till höger och Line Hurtig till vänster, så är det ju
dumt, va?
Nej, det är ett otroligt jävla spännande, och det som faktiskt, om vi ska nu prata någonting där Arsenal i alla fall per exakt just nu har en USP eller en fördel mot Chelsea, så är det ju Manuel eller Sinsberger i målet också, medan Chelsea har en målvaktssituation där Ann-Katrin Berger är out på grund av sin cancersjukdom, och som vi verkligen hoppas och allting att det går bra.
Det har ryktats nu i 3-4 veckor om en ny målvakt in, att man inte riktigt litar på den uppsättningen.
Nej, för annars är ju alternativet Cicera Musovic, och det kan vi ju som svenskar tycka skulle vara jävligt kul och spännande, och att hon kanske eventuellt har en hel säsong i Chelsea, men det är ju ett kvalitetstapp.
Jag menar liksom att Chelsea så tydligt söker en målvakt är ju beviset på att de inte är helt nöjda med målvaktssituationen.
Nej, och här pratar vi pratar en svensk landslagsmålvakt som för några veckor sedan åtminstone var nummer 3 i ett svenskt landslag. Ja. Att det skulle hända, om vi bara jämför på herr och damsida, att det skulle vara det som ett Chelsea som slåss om en Champions League-titel går in med som sin målvakt i en säsong. Det hade du inte gjort. Så jag förstår ju att de är lite desperata och jagar. Och sen har vi ju inga detaljer på Ann-Katrin Berger och hur länge hon är out och när hon potentiellt kan vara tillbaka och best och worst case och allt som kan hända. Men det kan vara en skillnad, eller framförallt en stor fördel för Arsenal, att de har den tryggheten i Manuela Sinsberger, och också att man har Leah Williamson fit for fight, kommer från den här otroliga sommaren. Vi såg förra hösten när hon var in och out lite att man hade inte den där tryggen, man hade inte det grundspelet utan henne. Så Arsenal, deras chans tror jag ligger mycket i att de sätter sitt spel nu direkt här. Där kanske Chelsea går lite och letar efter saker och ting som ska funka.
Ska ju sägas också, Manuela Zinsberger var ju fin i somras.
Hon var otrolig. Alltså,
jävlar, vilken
pondus. Kanske hela EMs bästa.
Ja, men jag tycker också det. Lång, stor målvakt. Det är riktigt bra. Jag var jätteimponerad av henne i Österrike.
Ja, och det enda som jag kan tycka med Arsenal, ifall vi pratar de andra lagen och alla värvningar man har gjort och spelar in och ut och så vidare, så är ju Arsenal ett av de lagen som har gjort absolut minst värvningar under det här sommarfönstret. Det är egentligen bara Hurtig, sen när man förstärkt med en målvakt. Så det är ju inte så mycket mer, utan det känns som man mer har valt att bygga vidare på den grunden man har och den stommen man har. Man har inte heller, alltså jag har försökt att kika lite så här, jag har inte heller sett att de har spelat så mycket matcher. De spelade en match mot Brighton, vann med 2-1 och sen typ någon intern match bara. Så inte heller så mycket matcher. Ifall det nu är positivt eller negativt, det får vi ju se, tiden får utvisa. Men jag tycker att Arsenal hade ganska mycket problem ändå. Det låter så sjukt, man kommer en poäng bakom Chelsea nära att ta ligatiteln, men sett till hur spelet såg ut stundtal så tycker jag att man hade en del problem. Kanske att man nu har kunnat jobba vidare på det också med de spelarna man har. Nu också Jordan Nobbs var ju lite in och ut förra säsongen med skadebekymmer, är ju tillbaka nu också. Kim Little som var iväg, spelade i USA under, tog lilla rajdan till USA under sommaren här, är också tillbaka nu. Så hon har ju verkligen hållit igång. Men annars så tycker jag det är lite så här inne i mittfältet också om man har problem med, och även har vi pratat om backlinjen. Men förhoppningsvis så kan ju den här sommaren för speciellt en sån som Beth Mead, den säsongen hon gjorde förra säsongen och även mästerskapet, så har ju det också lyft många spelare tror jag. Så det ska bli spännande att se hur Arsenal kommer ut den här säsongen.
Bra där. Så vi har, om jag har förstått er rätt, läser lite mellan raderna, så är det Chelsea som är favoriter.
Chelsea favoriter. Arsenal utmanar. Så är man precis där bakom. United, City.
United framförallt tycker jag känns lite spännande efter verkligen. Och sådär, Robin.
Ja, men och sen tycker jag att de var ju intressanta även förra säsongen. Sen hade de jättemycket skadebekymmer. Det hade ju även City i början på säsongen. Så förhoppningsvis nu kan man ha bara det, att få ha alla spelare redo och verkligen få ställa upp med den start eller vad man vill. Det är ju det som ska bli spännande att se hur man då står sig mot de här större lagen.
Men det roliga att se, det är att i helgen, men då är det full jävla patte vad det gäller damfotbollen. Då spelar alla stora europeiska ligor. Damallsvenskan gör en liten ny comeback efter landslagsuppehållet. Och som jag sa, vi har även stormatcher med Hammarby och Rosengård. Vi har AIK och Kristianstad som är spännande. Och vad ser vi fram emot i Europa, Robin?
Ja, men framför, alltså, så här, ta allt det här, hitta allt ni vill hitta. Bara fyll hela lördagen, fyll hela söndagen. Och sen när man tänker att nu är ju liksom, nu är det slut. Nu är det ju inte mer fotboll.
Nej.
Då, lilla söndags, kvälls, nervarvningen, lilla koppen te eller vad man nu vill ha. Söndag 20:00 Manchester City Arsenal. Alltså,
asså,
kan det bli bättre?
Gåshud!
Ser vi på Viaplay, va?
Ja, det hoppas jag verkligen gör.
Det är din kanal.
det hoppas jag.
kanske att du borde vara expertkommentator där, Petro.
Ja, jag kör här från Miami direkt bara.
Ja.
Sitta och kolla på någon skärm. Nej, men och sen, jag skulle säga att det är City Arsenal på söndagen och sen Tottenham Manchester United på lördagen som kickar igång.
Och så Reading Liverpool också, missar vi fan inte heller.
Nej, helvete.
Ja, herregud, glöm
alltså,
inte
alla
den.
Alla som tror att det bara är liksom Women's Super League i Toto 5, nej. Och det är inte bara damallsvenskan, utan vi har även spanska ligan, franska ligan och inte minst då, Fiorentina ska följa upp segern över Milan i helgen.
Absolut.
Det kommer ni följa.
Och vad har vi mer? Roma, Milan. har vi på lördag.
Ja, men Fi och
den
Komo.
Är inte heller.
Värvar inte Komo svensk nu?
Kalenäs.
Exakt. Jag snackade med Johan Lager här, sportchef i Bayern. Han sa det att Kalenäs klar för Komo.
Har de inte hatat lilla utlandsäventyret i Komo?
Nej, det
har om det är någon som behöver hjälp till staben där nere och lyssnar så ring
Robin Bylund.
Jajamän.
Det är du och George Clooney i Komo.
Det är ett liv man hade läst.
Och en till. Fabregas.
Ja, just det. Fy fan.
Han är där.
Han valde det från Monaco. Jobbigt liv.
Exakt. Ja. Precis. Från Monaco till Komo. Ja, det är trevligt.
Så är det.
Antingen så har man Fabregas liv, Monaco och Komo. Ja. Eller så har man Petronellas liv. Island, Södermalm, Miami. Ja. Vad man vill.
Miami
och så sitter
Beach.
Vi andra här och skrapar ihop pengarna. Exakt. För tuffa
alltså, räkningar. Skitsnack. Skitsnack.
Så är det. Det är skillnad på folk och folk, Petronella. Så är det.
Alltså, det är så här. För en gångs skull, jag tar ju igen hela mitt livs missade resor.
Du spretar alla Juventus-pengarna. Gör det.
Hur mycket var det i Juventus nu igen?
Var
det 2 miljoner netto per säsong?
Ja, det är otroliga pengar.
Exakt.
Nej, men det är underbart. Vi ser fram emot matcherna i helgen. Vi ser fram emot jävligt mycket. Och var tillbaka nästa vecka på tisdag 08.30 sätter vi oss ner och spelar in. Så podden kommer ut. Eller gör vi det, Petronella?
Jag landar vid 7 på morgonen, så jag skulle ju kunna åka typ direkt.
Va, damma rätt in?
Ja, jag kan damma rätt
tillbaka.
In.
Vi är tillbaka.
Nej, jättebra,
så
jättebra.
Är
vi ska inte lova för mycket. Stort tack att ni har lyssnat. Dubbla avsnitt denna vecka, alltså eftersom vi missade förra. Vi hörs snart igen. Ciao Tutti.
Ciao.